Välkomna till gudstjänst här i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Och vi får önska varandra glad midsommar och jag är glad att se er. Jag visste inte om alla skulle vara bortresta den här helgen, men det är fint att vi är många här. Och är du här på besök eller som vår gäst idag så vill vi hälsa dig särskilt välkommen och hoppas du ska känna dig som hemma och trivas här. Har du några frågor eller funderingar på gudstjänsten eller vår församling så får du gärna ställa dem till mig efter gudstjänsten när jag står utanför dörrarna på vägen ut. Och om du är osäker på hur gudstjänsten går till här så kan du ha hjälp av att ha gudstjänstagendan till hands för att helt enkelt följa med och ha lite överblick över vad som händer. Och det finns förklaringar ute längst ut på sidorna till en del av momenten. Samtidigt kan jag säga att det också räcker alldeles utmärkt med att titta på skärmarna bakom mig, för där syns både sångtexter och allt annat vi stämmer in i gemensamt. Eftersom vi inte hade någon gudstjänst här igår och det är midsommarhelgen, så låter vi just midsommarens tema prägla vår gudstjänst idag. Så idag kommer gudstjänsten handla alldeles särskilt om skapelsen och att Gud är vår skapare. Vi ber tillsammans. Ja, Herre vår Gud, vi kommer till dig idag som är vår skapare och Herre för att prisa och tillbe och hylla och erkänna dig för den du är. Upphovsperson och ägare till allt vi någonsin sett, hört, känt och smakat. Tack för din generositet och din godhet mot oss. Låt oss få väckas till glädje och lovsång och tillbedjan när vi reflekterar över allt gott du ger oss. Och vi ber att du som skapat oss och därför känner oss ska möta oss som du bäst ser att vi behöver det i vår gudstjänst idag. Du vet vad som rör sig i våra tankar och hjärtan. Så vi ber, hjälp oss att höra och ta emot vad du vill säga till oss var och en. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Vi ska sjunga nummer 617, om du vill slå upp det i Lova Herren. Annars kan du bara titta på skärmarna. Det är klassiska sommarsalmen i denna ljuva sommartid. Och vi sjunger de fyra första verserna.
Thank you.
Att Gud är vår skapare, det är någonting som slås fast och grundläggs på Bibelns allra första sida. Och allt annat som följer därefter beror på det och har med det att göra. Bibelns allra första liksom grundläggande anspråk, grundbulten i Bibelns världsbild är att Gud är den som har skapat oss och hela den värld vi lever i. Men vi ska inte bara tänka på skapelsen som en engångshändelse. Någonting som Gud gjorde och sen gick iväg och ägnade sig åt annat för all framtid. Utan när vi kallar Gud vår skapare så erkänner vi också att Gud uppehåller tillvaron. Att han ger tillvaron och ger mig sin fortsatta existens och sitt fortsatta liv. I den lilla katechesen som Martin Luther skrev för att under reformationen lära ut grunderna i kristen tro, så lärde han människor att säga så här, att Gud alltjämt uppehåller mig och allt detta gör han endast på grund av sin faderliga godhet och barmhärtighet utan att jag på något sätt förtjänat det. För allt det bör jag tacka och lova, tjäna och lyda honom. Alltså, även om vi inte vet något annat om Gud än att Gud är skaparen av oss och av alla andra och allt annat, så följer ganska många konsekvenser. För det första att vi bör erkänna Gud som skaparen. Att vi bör tacka och prisa Gud. Vi kan göra det med sång, men vi kan göra det på andra sätt om vi inte är sjungande personer. Men att ha en grundhållning av att erkänna Gud som alla goda gåvors givare och inse att vi får ta emot så mycket ifrån Guds hand. Och sen att tjäna, lyda, att förvalta det Gud har skapat, förvalta våra egna liv, människorna, relationerna, de förtroenden och uppgifter vi har fått. Och om vi bara vet det och gör vårt bästa med det, så kommer vi snabbt inse att samtidigt så är det här någonting som jag har väldigt svårt för att göra. Varenda dag möter jag frestelsen och liksom tendensen i mig själv, dragkraften, är att inte vilja erkänna Gud som allting skapar och ägare, utan jag vill tänka att jag är den som skapar mina livsvillkor. Jag är min egen lyckasmed, jag kan klara mig själv. Jag märker att jag har svårt att tacka Gud för det goda och att det blir mycket lättare att fokusera på mina problem och andra människors knepigheter och mina svårigheter än allt det goda Gud ger mig. Jag märker att jag har svårt att förvalta det Gud har gett mig, därför att jag tänker mest på mig själv, så jag sårar andra människor, eller vi som mänsklighet skadar skapelsen som Gud har gett oss och så vidare. Men så är Gud barmhärtig och generös, full av nåd. Och vi får komma till honom nu här i början på vår gudstjänst och bekänna inför honom just vår tendens att försöka klara oss utan honom, att ta hans gåvor utan att vilja erkänna honom, att göra vad vi vill snarare än att förvalta och lyda Gud med de gåvor han gett oss. Och när vi bekänner det, och jag vet ju inte vilka uttryck det får i ditt liv, det får var och en så att säga begrunda och fundera, vad behöver jag bekänna för hur jag relaterar till Gud som skapare. Men vad det än är, så vet jag det här, att Gud är god och barmhärtig och full av nåd och förlåter oss våra synder. Så låt oss därför nu utan rädsla bekänna vår synd och skuld inför honom. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Amen. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi får stå upp och tillsammans sjunga nummer 4. Herren vår Gud är en konung i makt och i ära. Hej alla barn som är här idag. Det är ju sommarlov nu från söndagsskolan. Men vi är jätteglada att ni är här och hoppas att ni vill vara med här uppe i kyrksalen hela gudstjänsten. Ni vet säkert att det finns tygkassar bak i det hörnet om ni behöver någonting att hålla händerna sysselsatta med. Och så finns ju lekrummet en trappa ner om man absolut måste ha mer plats. Och där finns det högtalare ifall ni föräldrar vill kunna lyssna. Vi ska sjunga barnens sång nu, så ni barn, ni får hjälpa oss att klämma in när vi sjunger För att du finns, som är barnens sång nu i juni.
Jesus, du är vår räddare. För att du finns, finns det kärlek i världen.
ber med dagens bön. Gud, du som är allting skapare och vill bevara allt som lever. Du som låter oss glädjas över ljuset. Sänd din ande och förnya jordens anlete. I dig är det som vi lever, rör oss och är till. Amen. Nu ska vi få höra de två första av dagens bibelläsningar.
Den gammaltestamentliga texten är hämtad ifrån Första Mosebok 9, verserna 8-17. Vidare sa Gud till Noa och hans söner: se, jag ska upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er, och med alla levande varelser som är hos er, fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur, alla som har gått ut ur arken, alla djur på jorden. Jag ska upprätta mitt förbund med er. Aldrig mer ska allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer ska en flod komma och fördärva jorden. Och Gud sa det: detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er. Min båge sätter jag i skyn, och den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln stiga upp över jorden och bågen syns i skyn, ska jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser. Allt liv och vattnet ska inte mer bli en flod som utplånar allt liv. När bågen syns i skyn och jag ser på den, ska jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden. Och Gud sa till Noa: detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden. Så lyder Herrens ord. Evangelietexten är hämtad från Markus evangeliet kapitel 6, verserna 30-44. Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem: kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Men folk såg att de for iväg, och många fick veta det. Och de skyndade dit till fots från alla städerna och kom fram före dem. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt. Timmen var redan sen när hans lärjungar kom till honom och sa: platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg dem så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Men han svarade: ge ni dem att äta. De frågade honom: ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer och ge dem att äta? Han sa till dem: hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa: fem bröd och två fiskar. Då befallde han att de skulle låta alla slå sig ner i gröngräset i skilda matlag. Och de satte sig ner i grupper om 100 eller 50. Och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut av de två fiskarna åt dem alla. Och alla åt och blev mätta. Och man plockade 12 korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 5000 män som hade ätit. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare Gud Kristus.
Thank you.
Dagens predikotext kommer från den bok som ni barn har tillbringat vårterminen i söndagsskolan, Apostlagärningarna. Jag vet inte om ni kommer känna igen just det här avsnittet, men ni har ju koll på vad som händer runt omkring. Så häng gärna med nu när vi läser från Apostlagärningarnas 17 kapitel, vers 22-34. Och det här är Paulus tal i Aten. Paulus ställde sig då mitt på Areopagen och sa: Atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. När jag gick omkring och studerade era gudabilder fann jag nämligen också ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt, bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett, och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. När de hörde Paulus tala om uppståndelse från de döda började några håna honom, men andra sa: vi vill höra dig tala om detta igen. Med detta lämnade Paulus dem, men några anslöt sig till honom och kom till tro. Bland dem var Dionysius, som var medlem av Areopagen, och en kvinna som hette Damaris, och några till. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi ber att du gör oss lyhörda för vad det betyder och för hur det angår oss idag. Och vi ber att ditt ord ska få tränga in i oss, slå rot och bära frukt i våra liv. I Jesu namn. Amen. Den allra första meningen i det här avsnittet handlar om någonting som Lukas generellt sett är väldigt intresserad av, nämligen geografi, var man befinner sig. Paulus ställde sig mitt på Areopagen. Plats är ju någonting som spelar väldigt mycket roll för hur man upplever något och för vad man gör och hur man beter sig. Ett av sätten vi märker det på just nu är ju med pågående fotbolls-VM. Det gör stor skillnad om man är på bortaplan eller på hemmaplan. Det är bara 8 länder som någon gång har vunnit fotbolls-VM. 6 stycken av dem har gjort det just på hemmaplan. Sveriges bästa resultat, det var inte igår kväll, det var 1958, var någonstans? Här i Sverige, exakt. Att vara på hemmaplan är en stor fördel. Man känner sig bekväm, man kan miljön, man har självförtroende, man vet hur man ska göra. Men det här är någonting vi kan fundera på när vi läser den här texten. När det borde vara så att den kristna tron, evangeliet om Jesus, är på bortaplan. Paulus är långt hemifrån, långt ifrån platsen där han växte upp, långt ifrån Jerusalem där han tillbringat sitt vuxna liv. Han är långt ifrån den judiska synagogan, om inte geografiskt så åtminstone kulturellt. För nu är han i Aten, den grekiska lärdomens huvudstad, och han är på Areopagen, en plats för rådslag och offentlig debatt. Och även om han inte står formellt anklagad för något brott, så är han ändå lika fullt lite misstänkt, nämligen för att förkunna främmande gudar. Att föra in något nytt i Aten som de intellektuella, de liksom ledarna i staden, vill ta ställning till om de kan acceptera och tillåta här i Aten. Så vi kan fundera på vilka arenor står sig evangeliet egentligen? Var någonstans kan det vinna matchen och kampen? Och om vi har läst apostlärningarna noggrant fram till kapitel 17, Och minst en vers som ni barn har haft som minnesvers den här terminen, då borde vi veta svaret på den frågan. Minns ni barn minnesversen? Från Apostlagärningarna kapitel 1, vers 8. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att, och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Alltså Jesus sa på förhand att vart ni än går fram ska evangeliet gå fram och vinna mark. Även om det känns som borta plan så är det faktiskt inte det. Lukas visar hur Jesu ord kommer gå i uppfyllelse. Och vi kan se hur evangeliet expanderar ut från Jerusalem och hela vägen till Rom. Och längs vägen så förkunnas evangeliet också på nya arenor. Det är inte bara i nya städer utan det är i synagogan, det är på torget och nu på Areopagen. Vi kan säga inom akademin, helt enkelt. Evangeliet om Jesus har ingen bortaplan. För det är ingen lokal sekt utan det är sanningen om alla människors gemensamma verklighet. Det är lika sant överallt. Samtidigt så märker vi att Paulus vet om att det behöver presenteras lite olika beroende på tid och plats. Beroende på vilka människor man vill ge evangeliet till så behöver man fundera på hur kan jag hjälpa dem? Vilka barriärer kan stå i vägen för att de ska kunna höra och ta emot det? Och nu i sommar så kommer sannolikt många av oss ju att kanske vara lite mindre i kyrkan därför att vi reser bort. Men vi tillbringar desto mer tid med familj, släkt och vänner varav en del kanske inte är kristna. Och det kan kännas som att vi tar med oss evangeliet på bortaplan. Ut ur Roseniuskyrkan där det är bekvämt och där vi känner att här tänker och tror vi ungefär likadant. Till andra sammanhang där människor kanske inte alls känner Gud, deras skapare. Då är den här texten till stor hjälp för att ge oss självförtroende i att känna att men evangeliet har ingen bortaplan. Även om jag kan känna mig liten, även om jag kan känna mig otillräcklig, så är evangeliet lika sant överallt. Och vi får dessutom hjälp att tänka kring hur kan vi dela evangeliet med de som inte hört det eller tagit emot det om vi läser den här texten. Precis i avsnittet innan så kan man se hur Paulus går runt i Aten och observerar staden och samtalar med människor och ställer frågor för att utforska miljön och territoriet han befinner sig i. Och nu har han kommit hit till Areopagen för att stå lite grann till svars. Vad är det han förkunnar egentligen? Och skälet till att, eller vi ska titta på tre saker ska jag säga i Paulus tal. Vi ska först titta på hur evangeliet är svaret på människors sökande. Vi ska för det andra titta på hur evangeliet innebär att alla måste omvända sig. Och så för det tredje ska vi säga någonting om människors reaktioner på evangeliet om Jesus. För det första då att evangeliet är svaret på alla människors sökande. Paulus börjar talet med att säga, jag ser att ni är mycket religiösa. Det här är, kan man säga, sätter tonen för den balansakt som Paulus har genom sitt tal. Han berömmer inte nödvändigtvis, men han bekräftar det han har sett. Han bekräftar och tar fasta på vad han har lärt sig om atenarna. Jag har märkt att ni är väldigt religiösa. Jag ser att det här är viktigt för er. Och det är ingen överdrift. Man kan läsa i vers 16, precis före vårt avsnitt, att när Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur full staden var med avgudabilder. Alltså de var överallt. Alla möjliga företeelser i livet blev liksom förandligade och fick religiösa, gudomliga symboler och laddades med mening från grekisk mytologi på det här sättet. Och så tillbad man olika gudar beroende på vad man ville försöka söka en fördel någonstans. Och det här gjorde Paulus upprörd. Han är upprörd därför att han vet att Gud är den som förtjänar att erkännas som den enda sanna guden. Och när han då ser människor vara vilsna och tillbe andra gudar som inte är riktiga så blir han upprörd för Guds äras skull men också för människornas bästa. Samtidigt så ser vi att när han väl nu står och håller sitt tal så är han saklig. Han låter inte sin frustration och sitt upprörda sinnelag liksom skina igenom så att han börjar med att bränna broarna. Han vet att han behöver vinna förtroende genom att knyta an och hitta ingångar till sina åhörare. Hur kommer han göra det? Jo, han berättar om någonting han har lagt märke till. Jag har lagt märke till att bland alla gudar som ni tillber, så tillber ni en gud som ni inte känner till. En gud som ni inte känner. En okänd gud. Ungefär 500 år före Paulus tid hade det kommit en pestepidemi troligen till Aten. Och en man som hette Nikias gick till en vis man som hette Epimenides. Paulus citerar honom längre fram i talet. Och Epimenides sa, ni har antagligen förargat någon gud. Och även om ni har jättemånga altaren så kanske ni har utelämnat någon gud som nu känner sig kränkt och hämndlysten. Så gör så här, släpp lös en massa får. Och om något får beter sig på ett konstigt sätt som får inte brukar göra, lägg märke till platsen, res ett altare där och offra fåret på det. Så kanske pesten upphör. Paulus knyter an till det här altaret åt den okända guden som har rests. Och han säger, ni har en aning. Det är positivt att ni har en aning om någonting. Att det finns en gudomlig verklighet, att det finns något eller någon. Men han vågar också säga, ni känner inte. Och han vågar göra anspråket, lyssna på mig. Jag känner den här guden. Det är det jag nu förkunnar för er. Och så presenterar han Gud just som skaparen. Gud är den som skapat världen, alla människor. Och han har gjort det för att de ska söka Gud och kunna treva sig fram och finna honom. Fast han inte är långt borta från någon enda av oss. Vilken genial och varm inbjudan. Gud har skapat var och en av oss. Gud har skapat dig för att du ska kunna söka Gud. Kanske kunna treva sig fram och finna honom. Men han är inte långt borta från någon enda av oss. Men Paulus hänvisar inte bara till skapelsen som vi alla lever i, utan också till den specifika kultur han befinner sig i. Han citerar Epimenides, i honom är det vi lever, rör oss och är till. Och Aratos, vi är av hans släkt. Och han säger därmed att till och med i en sån vilsen kultur som den här, som reser altaren på en äng och offrar ett får där i liksom blind förhoppning om att det ska kunna bota sjukdomen. Till och med i en sån kultur finns det fragment av sanning som evangeliet kan använda som en ingång. Så behöver vi fundera på om vi vill dela evangeliet med någon. Om vi vill säga till någon, Gud har skapat dig för att du ska kanske kunna treva dig fram till honom. Han är inte långt borta från någon enda av oss, varken dig eller mig. Vad har vi för ingångar? Jo, vi har vår gemensamma andliga längtan. Vi har vår gemensamma upplevelse av skapelsen. Vi har vår gemensamma kultur och historia. Så då är frågan, har vi Paulus förtroende för att evangeliet är svaret på människors sökande? Och vill vi anstränga oss för att knyta an till människor, bygga broar till dem och hitta ingångar? Eller kan det rent av vara så att vi stannar vid att observera och bli upprörda? Jag tror att det är så lätt för oss kristna att se oss omkring i kulturen och lägga märke till precis det som Paulus såg när han gick runt i Aten. Den här kulturen är vilsen, den känner inte Gud. Den reser altaren till allt möjligt annat och prioriterar så mycket annat. Och så blir vi arga och upprörda. Och det är rimligt och naturligt, men vi får inte stanna där. Vi borde inte stanna där i att döma på avstånd, att bara betrakta och bli arga. Vi borde anstränga oss och fundera på hur är evangeliet svaret på den här längtan som uttrycks just här. Just i den här vilsenheten som, om jag är helt ärlig, jag själv kan relatera till. Också jag reser ju altaren och springer efter andra gudar, om jag ska vara helt ärlig. Så tror vi att evangeliet är svaret på allt det människor söker efter? Tror vi att det är vad vår granne eller vår kollega ytterst sett behöver? Sanningen är att alla människor fortfarande är religiösa. Martin Luthers klassiska definition på vad en gud är, nämligen att det är det man fäster sitt hjärta vid och litar sig på och förväntar sig allt gott ifrån, som han skriver i sin stora katekes. Den träffar fortfarande människohjärtat mitt i prick. Vi fäster vårt hjärta vid saker, vi litar på saker, vi förväntar oss det goda från saker eller personer annat än Gud. Men det, säger Luther, det är egentligen din Gud. Så alla människor är fortfarande religiösa och alla människor lever fortfarande i Guds värld. Och Gud har inrättat den så att den vittnar om honom, inte minst så här års, vilket alla svenskar vet mycket väl när vi plötsligt stannar upp och står och blundar i det första varma solljuset. Skapelsens storhet, skapelsens ordning, skapelsens skönhet och godhet är svår att värja sig mot. Och det är Guds godhet vi anar något av där. Och alla kulturer än idag innehåller fortfarande också fragment av sanning. Och innehåller de här altaren till de okända gudarna. Härom året så skrev Miss Lee sången Instruktionsboken. Där hon sjunger om de som är lost i livet. Instruktionsboken för de som söker något hela tiden. Jag har letat typ överallt men jag kan inte hitta den. Nu börjar den förmodligen liksom gå i några huvuden här. Ja, eller hur? Det är ett altare till en okänd gud. Jag har sökt överallt. Vi behöver bli bra på att lyssna. Var finns de här ingångarna? Var finns människor sökande? Var erkänner de att de söker efter en gud de inte känner? Var märker de att de lever i en god värld skapad av en god gud? Och så får vi försöka hitta sätt att presentera Gud och Jesus inför dem. Men när Paulus gör det så vågar han också ta det utmanande steget att säga det andra som vi ska titta på här, nämligen att det här innebär att alla människor måste omvända sig. Han tar inte bara steget och säger att evangeliet är svaret på alla människors sökande, utan eftersom vårt sökande är så vilset så måste vi liksom gå igenom en fundamental omorientering som människor. Det är för det första en intellektuell utmaning Paulus ger. Människor måste tänka om. Om det finns en skapare, säger han, som har skapat allting, då kan vi inte göra oss egna bilder av Gud, vilket ju var precis vad grekerna gjorde överallt hela tiden. Vi ska inte göra oss egna bilder av Gud, vi behöver ta fasta på hur Gud har presenterat sig själv, hur han har uppenbarat sig. I den grekiska kulturen så fanns det liksom osammanhängande svar på hur dan Gud är. Stoikerna, de tänkte sig Gud som opersonlig och avlägsen, mer som någon slags världsförnuft som var ganska abstrakt, ett slags öde som styrde allt som skedde och som varje människa behöver underordna sig och komma till ett slags acceptans och frid inför. Polyteisterna däremot, de tänkte sig gudarna som slags små lokala gudar som man kunde manipulera och köpslå med genom olika offer och riter. Det här är en osammanhängande livsåskådning. Och Paulus säger, ni måste tänka om. Det här är inte rätt sätt att tänka om Gud. Men han ger inte bara en intellektuell utmaning, han ger en existentiell utmaning. Vi behöver inte bara tänka om, vi behöver fundamentalt vända om i våra hjärtan. För om Gud har skapat oss så ska vi inte liksom ta oss rätten att definiera Gud utifrån hur vi vill ha honom. Det är helt omvänt. Det är vi själva som måste förstå oss utifrån Gud definierar oss. Gud talar om vilka vi ska vara och hur vi ska leva, inte tvärtom. Och det här är någonting som vi alla människor också idag behöver omvända oss från. Vår tendens att göra oss själva till avgudar eller något annat skapat. Och Paulus förstärker den här utmaningen genom att hänvisa till en historisk händelse, Jesu uppståndelse. Gud har tidigare haft överseende, säger han, men nu är det dags. Nu är det dags att på allvar utforska vem Jesus är, för Jesu död och uppståndelse är historiens vändpunkt. Gud har erbjudit tron, han har gett övertygande skäl för evangeliets sanning. Lite senare i apostlärningarna när Paulus delar evangeliet med ståthållaren Festus. Så när han kommer till Jesu uppståndelse så utbrister Festus, du är galen Paulus, du yrar. Och då säger Paulus väldigt nyktert, jag är inte galen. Det jag säger är sant och förnuftigt. Det är inte i någon avkrok det har hänt. Det vill säga det går ihop, det är en sammanhängande världsbild och det går att undersöka för det har inte hänt i en avkrok. Jesu uppståndelse är historisk. Både som ett faktum och som en avgörande vändpunkt. Och alla människor, säger Paulus, behöver ta ställning till vad det var som hände. Och så ger Paulus den sista stöten i den väldigt personliga utmaningen att Gud har fastställt en dag då han ska döma världen. Och det är först nyligen som jag, fast jag har undervisat den här texten så många gånger om man håller på med apologetik som jag gör, så är det här liksom texten man återvänder till gång på gång. Det var först nyligen som jag insåg vad Paulus faktiskt har mage att göra här i slutet av talet. För varför är han på Areopagen? Han är där för att bli granskad och utvärderad. Ska han få fortsätta berätta om Jesus i Aten? Men i slutet av talet säger Paulus, det är inte jag som håller på att bli utvärderad just nu, det är ni. Gud utvärderar er. Och en dag kommer det vara för sent. Gud har bestämt en dag då domen faller. Gud har haft överseende. Men det är ni, Aretens intellektuella elit, ni medlemmar av Areopagen, det är ni som just nu granskas och utvärderas, och ni behöver ta ställning. Gud är nära, men vi trevar och kan inte nå fram själva. Gud är verklig, men vi vill själva inta Guds plats i våra liv. Gud har visat sig i historien och kommer en dag avsluta den historien med en dom. Så nu behöver ni tänka om, vända om, säger Paulus. Det är otroligt djärvt. Men det är faktiskt utmaningar som är relevanta idag. I vår kultur idag så tänker de flesta människor att var och en måste, vi tror på någon slags absolut rätt att, och då tänker jag på så att säga, inte främst vi kristna, utan ännu mer den sekulära kulturen omkring oss, har en absolut tro eller tror på en absolut rätt att definiera och identifiera sig själv. Och som kristna så kan vi faktiskt få lov att säga till människor, om varje person har rätten att identifiera och definiera sig själv, då borde den rätten också tillfalla Gud. Det vill säga, istället för att vi skulle bestämma hur Gud ska vara, så borde vi ge Gud rätten att presentera sig själv. Kanske borde vi faktiskt ta ställning till Bibelns ord som gör anspråk på att vara just Guds ord, där Gud presenterar sig. Istället för att vi ska bestämma på förhand hur dan Gud måste vara. Många människor i vårt samhälle tror på något. Något större, något måste ha skapat den här världen. Och det är en bra början. Men borde vi inte vara minst lika nyfikna på skapelsens ursprung som vi är på allt det vi är nyfikna på i skapelsen? Tänk på hur mycket möda vi lägger ner på vetenskapligt arbete eller på våra trädgårdar eller på våra middagar. Att förstå precis vilka saker i skapelsen som passar bra att lägga på tallriken och hur. Men om något har skapat världen, förtjänar inte det mer uppmärksamhet och omsorg och eftertanke än någonting i världen? Frågan till oss kristna blir, vågar vi tro på Jesu uppståndelse som historiens vändpunkt? Vågar vi tro att evangeliet är svaret på människors sökande? Och vågar vi också utmana människor att ta ställning? Kanske finns det tvivel vi själva behöver gå till botten med. Eller kanske finns det, jag vet att det finns i mitt eget fall, en del människofruktan. En rädsla för att man inte ska bli omtyckt om man allt för tydligt tar ställning eller säger, jag önskar att du skulle ta det här på allvar och undersöka det, och jag önskar att du skulle tro på det här du också. Men vad kan vi förvänta oss ifall vi skulle våga säga något sånt? Ja, vi kan nog förvänta oss ungefär samma tre reaktioner som Paulus fick. Hån, avvaktande och människor som kommer till tro. Några började håna honom, står det, när de hörde Paulus tala om uppståndelsen. Det kommer hända idag också. Några kommer inte vilja lyssna, några kommer inte orka eller vilja ta på allvar. Och det är tufft. Det är ont. Det är ont i det egna egot och ont i hjärtat när man vill bli omtyckt och bekräftad. Det är ont när det är människor vi bryr oss om och älskar som håller Gud på avstånd med hån och glåpord. Andra kommer att vara avvaktande. Jag skulle säga att det är nog kanske den allra vanligaste responsen vi kan förvänta oss. För många människor behöver tid, mycket tid, åratal av att fundera på och på ett bekvämt avstånd observera hur du lever som kristen. Vad det betyder för dig när liksom livet klämmer åt och du möter svårigheter eller konflikter. Jag talade ganska nyligen med en person som nämnde hur hennes vän gav respons på en konflikt, att bli förtalad. Och gav en respons på det av generositet och en utsträckt hand till försoning. Och det gjorde att hon tänkte, det där var ganska häftigt gjort. Så där borde väl egentligen alla göra, men det är jättesvårt. Förstod att den responsen hade att göra med personens kristna tro och bestämde sig för att nu vill jag börja undersöka om jag också ska bli kristen. En del människor behöver tid att lyssna, tänka efter, observera. Och kanske är det först när deras eget liv blir svårt och utmanande, när de själva kommer till sin egen gräns och sitt eget liksom slut, till sin egen ände, som de behöver, som de är redo för att säga, kan inte du berätta för mig nu? De här responserna, ja just det, vi ska säga något om den tredje responsen. Vi får inte glömma att vi faktiskt också kan ha god förhoppning om att människor kommer att komma till tro. Något av det roligaste som har hänt i vår kultur, ett skifte tror jag ändå man kan säga, de senaste åren är förändrade attityder. Människor är generellt sett inte lika skeptiska, inte lika benägna att håna, utan att faktiskt också lyssna. Vi hör det runt om i Sverige. I princip alla mina kollegor runt om i olika församlingar i Sverige vittnar om hur människor kommer till tro, kommer till kyrkan på, liksom, på ett nytt sätt jämfört med för 5-10 år sedan. Vi ser det i andra länder i västvärlden, vi ser det till och med bland många i den intellektuella eliten. Människor har ett sökande som man nu faktiskt agerar på. Vi kan förvänta oss inte bara hån, inte bara avvaktande, utan att det också finns ett genuint intresse. Och kanske kan vi få vara med och föra någon till Jesus. Ändå kan det vara så att den här tredubbla responsen liksom känns avskräckande. Vågar jag? Vågar jag utsätta mig för risken att bli utskrattad eller avfärdad? Eller att orden bara tycks falla platt till marken och att ingen bryr sig? Ja, men tänker vi efter så är det här inte bara en text som beskriver olika sanna saker om evangeliet. Det är faktiskt en text som följer evangeliets mönster. Därför, hur har Gud relaterat till oss? Har Gud hållit sig på hemmaplan? Nej, Gud sände Jesus till den här världen. Jesus blev en av oss. Gud hittade en ingång för att nå oss, nämligen att själv bli människa och komma till oss, lära sig ett språk, för att göra sig själv känd och tydlig. Jesus kom med inte bara vänliga ord utan också med uppmaning till omvändelse. Och Jesus var beredd att göra det fast han blev hånad. Fast han blev avvisad, inte bara med flin eller snack bakom ryggen. Han blev avvisad ända till döden på korset. Om Jesus var beredd att göra allt detta för oss, så är det inte så konstigt att det här mönstret också går igen i kyrkans tid och i kyrkans liv och förhoppningsvis i våra liv. Att vi anstränger oss för att gå till bortaplan, dit där människor är. Att översätta budskapet, liksom biblar har översatts i alla år. Att också översätta tankegångarna, resonemangen, argumenten, vädjan och frågorna till ett språk och till en form som människor kan ta till sig. Och sen ställa dem inför valet. Vill du ta reda på vem Jesus är? Ska vi be tillsammans för om att få ett hjärta som liknar Guds, så att vi faktiskt bryr oss och älskar och vågar ta de riskerna, och om ett hjärta som har det förtroende som behövs för Jesus och evangeliet, som gör att vi vågar. Herre, vi vänder oss till dig med vår egen otillräcklighet i att dela evangeliet med människor. Men vi tackar dig, Gud, för att du övervann så många barriärer för att nå till oss. Du blev människa. Du gick till korset. Du gjorde det möjligt för den kristna tron att översättas. Och du sände missionärer och människor till vårt avlägsna hörn av världen. Tack, Gud, för att du gjort så att vi kunnat omfamnas av din nåd för Jesus skull. Herre, vi vill inte att det mönstret ska upphöra i vår tid eller med oss. Att det ska vara hit men inte längre. Utan vi vill att det mönstret och den dynamiken ska få vara verksam i våra liv och i Roseniuskyrkans och ELMs och hela kristenhetens liv. Herre, hjälp oss att ha förtroendet för evangeliets sanning. Förtroendet för dig. Kärleken till människor. Och vara så djupt förankrade i tron på din död och uppståndelse, Jesus. Att vi längtar efter att tala om för människor att du är svaret på deras sökande. Att de behöver tänka om och vända om. Att det finns en god Gud som väntar med vidöppna armar på förlorade söner och döttrar. Herre, vi ber och tänker nu särskilt, nämner inför dig särskilt människor i vår närhet som vi bryr oss om och älskar, som inte känner dig. Och vi ber att du ska hjälpa dem att kunna treva sig fram till dig. Du som inte är långt borta från någon enda av oss.